Välkomna till Ålandstidningens ledarpodd, avsnitt 132. En ny vecka kan vi lägga till handlingarna, chefredaktör Daniel Dahlén.
Ja, det har gått en vecka igen.
Ja, de rusar på faktiskt.
De gör det, men det är kul. Det händer ju saker.
Ja, och det är kanske skönt så här i oxveckan att det går lite snabbt också. Får man säga.
Ja, men idag när vi spelar in så ser jag solen. Och jag måste ju säga att jag blev väldigt glad. För det var här om kvällen, så jag tror det var på Aktuellt. Så hade de hur många soltimmar det brukar vara i de här regionerna fram till den 15 januari. Från första till 15 januari. Och då tror jag att, om jag kommer ihåg rätt, så brukar man prata om att det 40 timmar sol, men i år hade det varit 3,2 timmar sol.
Jag tycker 3,2 låter mycket, om jag får säga. Ja, det som det känns. Det känns ju som det har varit extremt grått och extremt så här tjockt grått molntäcke. Ja. Så det är knappt att det har nått fram till dagsljus, någon form av dagsljus.
Ja, ingen snö, men nu vänder det, Jonas.
Ja, vi får hoppas det. Vi får hoppas det. Du, vi har som sagt en nyhetsvecka att dissekera, så vi kör väl igång det här. I fredagens Ålandstidning så kunde vi avslöja att det nya kollektivavtalet för de allra flesta utav landskapets anställda är klart. Det ger en snittlöneökning under de tre åren som avtalet ska gälla på 9,2%, och landskapets lönekostnader kommer när avtalet är helt utvecklat då 2025 att ha ökat med 9,7 miljoner jämfört med dagens nivå. Om vi börjar i den änden, vad säger de om avtalet som sådant? Du är ju en erfaren arbetsgivare, så du är på den mörka sidan.
Ja, på den mörka sidan, ja. The dark side. Nej, men att det kommer bli problematiska avtalsförhandlingar runt om i världen, i västvärlden, så var väl inte, det är ju ingenting att hymla med. Att man skulle hamna på de här procenterna, så inte kanske helt... Visst är det väldigt, väldigt mycket pengar, och det är väldigt mycket procent, och i slutändan så kan man ju fråga sig hur mycket får man ut på sista raden hos den enskilde, utan mycket går ju i avgifter av olika slag och skatt. Men i det stora hela så är det ju liknande ju ganska mycket de kollektivavtalsförhandlingar som har varit på annat håll. Det som är problematiskt som jag ser det är ju att faktiskt landskapsregeringen och landskapsägda bolag som till exempel Paffen har tagit ganska stor höjd i den här avtalsrörelsen, och det har gått ut en väldigt mycket pengar nu då i lönejusteringar. Och det här handlar ju inte om att man inte skulle vara värd de här pengarna, det är inte det vi pratar om här, utan i slutändan så spelar det ju på inflationen, gör det ju lokalt också på Åland. Men sen är det ju kanske, Paff må ju vara sin sak, men landskapsregeringen har ju inte de här pengarna.
Nej.
Det där är ju var skon klämmer egentligen, och det kommer behöva vara in besparingar på något sätt, skulle man tro, i vanlig företagsekonomisk eller samhällsekonomisk diskussion och logik, så borde det vara in besparingar. Så vi får väl se vad nästa drag är då, för att det här var ju en budget som redan låg på minus. Sen över tre år så är ju 9,2% på det sättet inte jättemycket heller, men det är fortfarande pengar som man inte har.
Det märks ju att tiderna förändras, för vi har haft en lång period av noll eller minusräntor och liksom väldigt låg inflation och så vidare. Och då har ju löneökningen också legat väldigt lågt i de här avtalsrörelserna som har varit.
Det har de ju varit. Å andra sidan har de ju varit högre än inflationen också, kan man ju faktiskt resonera kring.
Nej, men sen är det ju, jag menar, både vad vi har tagit upp tidigare, men i samhällsdebatten i stort också, så är det ju klart att landskapet behöver ha konkurrenskraftiga löner, inte minst inom vård och omsorg, får man ju säga, för att kunna locka till sig personal. Det är ju stor brist på personal inom de områdena. Men som du säger, så ser väl jag också problemet i finansieringen. Och här borde man ju ha tagit höjd och liksom sparat in på andra områden för att ha det här utrymmet i budgeten. Nu har man ju en budget som snarare är på minus 19 miljoner för i år. Där tog man bara höjd för en löneökning på 2,3 miljoner. Och nu blir det 4 miljoner för innevarande år. Så där är det 1,7 miljoner till som ska läggas liksom på minuset på sista raden. Så det är en bit över 20 miljoner. Negativt.
Och ska man vara lite mer pessimist och negativ här nu då, så kan man ju också fundera att vad leder det till? Alltså, blir landskapet i en situation där man behöver dra in arbetsplatser för att kunna finansiera de här, så blir det ju en ökad press. Man får förvisso en ökad, vad heter det, lön med någon procentenhet, men någon procent ska jag säga. Men sen så kan det vara så att du kanske får en mycket jobbigare vardag. Mm. Om, i värsta fall kan det faktiskt bli så. Du kan,
ja, och för landskapet så finns ju också problemet att antalet årsverken har växt. Mm. Under det kommande året så växer det ganska mycket till och med.
Mm.
Och då blir det ju liksom en dubbel effekt utav det, att det är nya tjänster som dessutom blir dyrare.
Ja, du har väl drygt 40 vikarier, ja, nu som ska bli ordinarie tjänster.
Ja, det är också. Och då liksom det blir ju tyngre än vad det ser ut i avtalet för landskapet att bära de där kostnaderna.
Mm.
Och när man då har underlåtit, vi har egentligen det på nästa punkt här, men man har ju underlåtit att göra några kostnadsinbesparingar. Man har ju nästan proklamerat att man inte aktivt väljer bort att göra inbesparingar. Mm. Och det har man ju också gjort när man har tagit bort inbesparingskrav på S till exempel. Mm. För att liksom behålla stabiliteten i samhället, ja, men, och så vidare, ja, i krisen. Men baksidan med det blir ju att nu blir lönerna 10 miljoner dyrare på 3 år.
Mm.
Och då måste man spara in det plus 19 miljoner.
Mm. Och så var det, ska man hitta de pengarna? Och i synnerhet när vi vet att, jag menar, inte den här mandatperioden, inte mandatperioden innan, så var man intresserad av att titta på några inbesparingar, någon större liksom sammanhang. Och jag tänker just också nu som just med skärgårdstrafiken också, att man inte ens, alltså bunkerpriser rusar.
Mm.
Och man gör inte en anpassning överhuvudtaget. Det var ju väldigt trevligt att höra lagtingsdebatten i alla fall, att Mikael Nordberg gick upp och började berätta liksom att hur mycket ska skärgårdstrafiken få kosta. För i slutändan så måste vi börja skära överallt nu.
Mm.
Och skärgårdstrafiken kostar en ganska stor del av den åländska budgeten eller åländska landskapsregeringens budget. Och att alla andra måste anpassa sig efter energipriserna, så då måste skärgårdstrafiken också göra det. Mm. Tar det ont? Ja. Men det är ett måste. Vi kan inte hålla på hur länge som helst med de här kostnadsökningarna.
Om vi väntar med den lite till, ja, och så tar lite mer om kollektivavtalet, så tänker jag att hur tycker du att fackförbunden ska känna? För det är ju lägre än vad man har fått i Finland.
Mm.
Men det är ju högre än vad man har fått de senaste gångerna. Så här. Men även finansminister Roger Höglund säger i Ålandstidningen att det kanske inte kommer att märkas så mycket till syvende och sist i plånboken, eftersom inflationen kommer att äta upp en hel del, eller kanske till och med allt utav den här löneökningen för den enskilda.
Mm.
Hur tycker du fackförbunden ska se på den här förhandlingen?
Oj, ska jag ha den hatten på mig? Det var sällan jag har den. Nej, men jag måste väl säga som så att man kommer fram med ett resultat på 9,2% och 9,7 miljoner mera liksom fram till 2025 är ju ett gott resultat från fackens sida trots allt. För vi måste ju, även om den kanske är lite lägre än vad det är i riket och på så sätt, men samtidigt så är det ju en situation där vi vet att landskapet är väldigt hårt utsatta.
Mm.
Det är ju nästan så att de här 9,7 miljonerna finns inte egentligen.
Nej.
Så man har fått någonting som inte finns. Så, eller de finns inte rent. Teoretiskt finns de inte i alla fall. Så där bör man ju vara nöjd med det så länge. Men sen är det ju klart, jo, inflationen äter upp det. Men det är ju också så också. Räntor ökar, energikostnader ökar och för många är faktiskt en 50-lapp kanske ganska mycket mera i månaden. Det ska man ha all respekt för. Och kan göra den där lilla extra guldtillvaron. Så det är ett komplicerat upplägg allt det här. Men från ett landskapsmässigt sida så är det ju, det här blir problematiskt.
Mm. Jag kan ju tycka också att det, jag menar, man kan ju lätt se framför sig att fackförbunden kunde ha liksom använt en skarpladdad pistol i det här i och med att det är valår och liksom drivit mycket hårdare på, jag menar, de var ju uppe i 18% har jag för mig att jag hörde i något tillfälle liksom, och kunde ha drivit en betydligt hårdare linje under ett valår och tagit ut folk i strejk helt enkelt.
Mm.
Här känns det ju som att de ändå liksom har tagit ett visst samhällsansvar också att inte driva på liksom för hårt utan att nöja sig med ett hyggligt resultat liksom.
Ja, samtidigt kan väl jag tycka att det är att hade de drivit en hårdare linje, man hör ju själv 18% alltså, nu vet vi ju inte, vi ska inte hugga det i sten, men det är ju ganska orimligt egentligen är det.
Jo, ja.
och Och de här löner, de här procenterna som man har fått i landskapet, det får man inte inom alla branscher, långt därifrån nu de här kommande åren. Så på det sättet bör man ju vara nöjd. Men
hur ser du som arbetsgivare och vd i ett privatägt bolag på det här? Hur mycket kommer det här att påverka lönerörelserna i det privata näringslivet och för privatanställda?
Nej, egentligen ingenting skulle jag säga. Inte på ett lokal nivå. Eftersom vi inom privata näringslivet är kopplade till det riksomfattande avtalshanteringen på det sättet. Så att vi är mer beroende av den utvecklingen. Men rent generellt så är det här ju ett bekymmer i Europa för tillfället. Vi ser ju bara vad som har hänt i England också. Sjukvårdens krav på 11% tror jag de hade till exempel. Och det har varit låga löner där också. Så att det finns nog behov av att göra justeringar. Men problemet i slutändan är ju var ska de här pengarna tas ifrån? Och det kan bli lite sådär att, jag menar, hade facken krävs mycket mer så tror jag nog det hade blivit en moteffekt också, att det finns faktiskt många som tycker att 9,2%, ja, oj oj, det kan man ju hålla på och leka med i landskapsborgen med. Det finns en sån
diskussion. Så de har skött sina kort ganska väl då, både PR-mässigt och förhandlingsmässigt får man väl konstatera.
Ja, jag tror det, det skulle jag säga. Det här behöver man inte skämmas mot sina vad heter det, medlemmar. Sen är ju frågan om många av de medlemmarna är också väljare, eftersom vi har så otroligt stor offentlig sektor på Åland, så för politikernas sida så har man väl kanske inte vågat gå åt för hårt heller. För då blir man av med röster, och det ska vi vara ärliga och säga.
Om vi går in på den andra sidan då, den landskapsekonomisidan som vi redan har varit inne och touchat på, så var det ju också debatt om tilläggsbudget 4. Den kommer upp igen på måndag efter att ha varit och studsat, får man väl säga, i finansutskottet under några timmar på fredag förmiddagen. Men där visade ju tilläggsbudget 4, det här tog vi upp tidigare, att ett överskott på 2,2 miljoner på sista raden efter att man har fått 17,5 miljoner i särskilt bidrag. Nu är det ju känsligt att säga att man har fått, för Åland har rätt till att söka särskilda bidrag, men i min värld så är det ju ändå, eftersom det inte har godkänts någon gång tidigare. Jag tycker absolut att det är rätt att Åland beviljas det här bidraget. Men det är ju ändå chansartat när man ansöker, eftersom, jag menar, Alfrida-bidraget det nekades och det här var första gången man fick igenom det enligt den här paragrafen i självstyrelselagen då. Så det är ju lite flyt ändå att man får in 17,5 miljoner som räddar ett bokslut som annars skulle ha varit ganska dystert. Men i lagtinget så finns det lite olika verklighetsuppfattningar eller uppfattningar om hur man ska tolka det här. Finansministern är ju lite bekymrad. Han säger ju, precis som vi skrev i en ledare här förleden, att årsbidraget blev negativt och det är inte speciellt bra. Marcus Måter från Obundna, regeringspartiet, Obunden samling, sa ju däremot att det här var ju ett bra resultat. När allting är betalt så är det 2,2 miljoner kvar på sista raden, och då kan man ju inte klaga. Och så kan man ju se det, absolut. Moderaterna, regeringspartiet Moderaterna, det tredje regeringspartiet, de skickade upp Tage Silander i talarstolen som sa att under förra mandatperioden, när regeringen Sjögren regerade, då var det ett överskott på i snitt 5 miljoner per år. Under den här mandatperioden så är det ett underskott på lika mycket i snitt. Regeringspartierna pratar ju inte riktigt samma språk, kan man ju konstatera. Vem har rätt, tycker du?
Moderaterna. det är ett problem det här. Alltså du kan inte, det blir jätteintressant, för jag förstår inte Måtars resonemang heller. Jag tror att lagtingsledamot Måtar inte riktigt har läst på ordentligt, för att spenderar du mer pengar än vad du har blir det ett problem, och det är det årsbidraget säger.
Men på sista raden är det plus 2,2.
Jo, men driften liksom är dyr.
Tar hans parti.
Och det är engångsintäkter. Det är engångsintäkter. Du kan inte bygga en verksamhet på engångsintäkter. Du måste bygga en verksamhet som bär dig själv. Engångsintäkterna så tar du som ett positivt tillskott. Så det är, då för du en bra ekonomisk politik. Med det sagt så behöver ju inte landskapet gå på plus varje år. Det behöver man absolut inte göra. Det är ju ett politiskt beslut sen det. Men när man spenderar mer pengar än man har och hoppas på extra anslag hit och dit. Och förvisso, det kan komma något nu och då. Ibland så går det bättre där och lite sådär. Men det är ju farlig utveckling.
Tage Islander förde ju också ett resonemang om att det här särskilda bidraget på 17,5 miljoner egentligen borde bokföras på 2020 i efterhand, eftersom det är utgifter för covid-relaterade utgifter från 2020 som de där representerar. Och då borde de egentligen förts in dit. Och då skulle det ju fortfarande vara minus motsvarande summa i 2022 års bokslut.
Ja, så, är det.
Så man kan ju uppenbarligen se det här på olika sätt om man använder sig av de där bokföringstekniska detaljerna som det så ofta
så är det. Å andra sidan ett tag en före detta ekonomichef och en revisor som har jobbat med det här ganska länge, så hans ord väger ganska tungt där, tycker jag.
Men han konstaterade ju också att det går ju inte att ha det här underskottet år efter år.
Nej.
Det har ju också, ska vi i all ärlighet säga, att Roger Höglund har konstaterat att det finns en kassa nu, men det går inte att ha det speciellt många år. Jag menar, om det budgeterade för 2023 är ju minus 20 och kassan är 60 miljoner, så säger det sig självt att det där håller ju max 2 år till innan det måste gå till banken.
Nej, men så är det. Och som vi konstaterar i en ledare också, så det här leder ju till att skola, vård och omsorg kommer få ta stryk för eller senare.
Mm.
Och då kan vi hamna i en situation där vi inte väljer var vi behöver spara, utan vi blir tvingade att spara. Och det måste politikerna ta tempo på allvar liksom. Och det tycker jag att kanske man inte gör när man säger att vi går ju ändå på plus. För årsbidraget skvallrar ganska mycket om driften.
Mm.
Och sen är det ju självfinansieringsgraden helt och hållet också inom det landskapet Åland. Kommunerna är till viss del bättre, men landskapet är bedrövligt dåliga på självfinansieringsandelen. Alltså det vill säga vad som finansieras via avgifter och dylikt. Vi ligger på en väldigt låg nivå jämfört med övriga regioner. Så här finns det väldigt mycket att göra. Och jag vet inte, ibland så blir man att fundera på, som 111 gånger snart känns det som, men att finns det en ovilja eller är det okunskap i de här frågorna? Eller är det bara bristande intresse varför man inte lyfter dem? Man pratar om dem till och från i lagtingsdebatten, men man har ju ohyggligt svårt att ta till sig det när det kommer till beslutsfattande.
Mm. Det jag tycker är intressant, nu tog ju Tage Islander upp att det måste till åtgärder, det måste sparas. Roger Höglund, när jag pratade med honom om kollektivavtalet, sa att det måste till åtgärder, det måste sparas de kommande åren. Man kan ju tycka att det kanske kunde sparas lite de gångna åren, så där, om jag får komma med en invändning. Nu pratar ju väldigt många väldigt mycket om att det finanspolitiska ramverket ska införas till 2024. Det ska ju komma lagar under våren och de ska lägga ramarna i slutet av våren, början på sommaren. Och sen ska det detaljstyras i slutet av året precis som vanligt, och sen ska det gälla från 2024. Men hur ser du på det? Jag skrev ju att det där är ju ett verktyg. Det är ju inte liksom räddningen, för det är ju ramarna som ska sättas, och de sätts politiskt. Och det handlar ju om hur snävt man sätter dem. För du kan ju ha ramar som ger ett underskott på 100 miljoner. Det är ju inget speciellt svårt att hålla budgeten.
Nej, men
om du vill ha en budget i balans däremot, så då har du ju en uppgift att snäva till ramarna väldigt mycket.
Så är det förvisso. Men å andra sidan kan man väl säga, för jag ser på det här finanspolitiska ramverket som det är en riktning som är väldigt positiv för det åländska samhället och den politiska debatten och den politiska delen av vårt samhälle. För vi har ju inte resonerat i den här. Vi har ju sysslat bara med någon slags fördelningspolitik tidigare. Vi har inte tänkt helhetsmässigt på ett bra sätt. Och i och med det här instiftarna av ramverket, så kommer man ju på god väg. Så jag måste ju säga att det är kanske en av de stora förtjänsterna av den här senaste mandatperioden och med Roger Höglund här, att kunna lyfta fram den här delen. Det är väldigt bra. Sen finns det ju också andra delar i det här finanspolitiska ramverket. Det ska finnas experter som ska kunna komma in med information och delge kunskap till den politiska delen.
Det har man dock inte tagit beslut om att det ska införas på rådet.
Det fanns ju med som förslag, så vi ska verkligen hoppas att det kommer med. För att det är någonting som andra samhällen eller sysslar väldigt mycket med, och man kan inte vara expert på allt heller, och här finns det en gyllene möjlighet att ta in den kunskapen som trots allt finns i vårt samhälle och där det finns ett stort engagemang för Åland. Men det är ju som du säger, att det ställer ju krav på dem själva sen också, att hur mycket ska man spendera?
Jag tror ju att den största fördelen med det där är just som du säger, att den kommer bli mer, finanspolitiken kommer bli mer central i den åländska politiska debatten, eftersom den kommer dyka upp flera gånger om inte annat. Det kommer att vara åtminstone halvårsavstämningar utav hur det går. Helst oftare, tertial har det pratats om, och det vore ju bättre, för då blir det en debatt kring varje sån rapport också. Men sen tror jag också själva grundprincipen att du har ramen. Och ska du göra några förändringar eller påtvingas göra några förändringar inom ramen, så måste du ta från något annat ställe inom ramen. Du kan inte bara hälla in nya pengar som man gör nu med tilläggsbudgetar där man lägger till hela tiden. Och det tror jag kommer att göra att det som borde varit politikernas uppgift från början, det vill säga att prioritera, kommer de att tvingas att göra om de inte då hemfaller till att ändå lägga till pengar. Men det är ju liksom, då faller ju hela idén med ramverket. Men om någonting börjar kosta mer i ena änden, så måste man ta i någon annan ände för att kompensera det. Och det tror jag kommer att göra att den finanspolitiken kommer liksom i ett annat, vad ska man säga, mentalt läge i den åländska politiken. Att man måste faktiskt börja ställa frågan, vad är viktigt? Vad är viktigast för oss idag? Vad är viktigast för oss imorgon? Och vad är mindre viktigt? Vad kan vi ta bort pengar ifrån? För det här har ju många sagt också, Åland har haft det lite för bra under allt för många år, så att det, liksom, det behövs en riktig kris, är det många som säger, för att man skulle liksom få in det där. Men finanspolitiskt ramverk gör ju ändå att man måste ställa saker mot varandra. Och det tror jag är bra, för då måste man prioritera någonting. Ja, och samhället ska ju inte göra allting.
Nej, och då får du ju politik i det också.
Precis.
Och då får väljarna en tydlig alternativ. Och, för det kan inte vara bara en brun smet av alltihop, eller brun smet, eller en grå smet ska jag säga.
Jo.
Ja, så är det, nej, vi får väl välja med, jag tycker nog att vi ska se med finanspolitiska ramverket som en god grund att bygga vidare på. Jag har stora förhoppningar på det, för att vi behöver komma längre än vad vi är. Och vi diskuterar ju inte ekonomi i lagtinget i den bemärkelsen att hur uppstår pengar. Utan många politiker utgår från att pengar är ett nollsummespel, och dessutom med en illusion av att Åland är väldigt, väldigt framgångsrikt. Åland är framgångsrikt, jo, till viss del, men vi har halkat efter så otroligt mycket, både Sverige och Finland och liknande regioner sen under egentligen de senaste 20 åren. Och det här vägrar vi ta till oss, både politiker men också näringslivet, men gemene ålänning. Vi ser, det ser ju välmående ut, Åland. Det är ingen snack om den saken. Men tittar man i siffrorna så är trenden väldigt negativ. Och det äventyrar väldigt mycket på sikt. Och där behöver man ta ansvar och ta nästa steg. Och det gäller alla i vårt åländska samhälle.
Vi går vidare till en annan fråga som vi faktiskt har varit inne lite på, men som seglade upp här. Det är ju den här elskatten, eller windfallskatten, och framförallt behörigheten kring den. Ålandsdelegationen kom med sitt utlåtande. De hade möte förra fredagen, men det blev offentligt då i måndags vad de sa. Och de säger ju att det är finsk behörighet att besluta om den här, vilket faktiskt möttes med lite olika reaktioner, får jag säga, utav åländska politiker. Vissa tyckte att det i princip var game over för självstyrelsen. Så uttrycktes det i princip i lagtingets debatt. Medans andra verkar tycka att det var väl lite sådär. Det var 50-50. Det är ju, vad jag förstår, utav de som kan juridik bättre än jag, så är det ju en gråzon. Det är inte helt solklart. Det säger ju också Ålandsdelegationen, att det går att tolka det här lite
åt olika komplext.
Ja, och när inte ens de lärda männen och kvinnan som sitter i Ålandsdelegationen är helt säkra, då förstår man ju att det är en svår fråga att avgöra. Nu har ju landskapsregeringen ändå valt att gå fram med ett lagförslag för att få det prövat då utav Högsta domstolen och sist och slutligen presidenten, vem som har behörigheten. Gör man rätt i det här läget, och hur ser du på frågan?
Ja, du. Det är för det första otroligt komplext situation. Jag tror att Åland gör rätt i det att vi måste testa och spänna bågen och se vad som gäller. På det sättet så tycker jag det är helt rätt agerat att nu köra på. Däremot så är jag ju lite rädd för i det stora hela att det inte faller ut väl för Ålands del. För det är inte mycket som faller Åland väl den senaste tiden när det kommer till direkta avgöranden. Utan självstyrelsen hamnar på dekis gång efter annan. Det har vi varit inne på så många gånger, så det behöver vi inte gå in på nu. Men det finns en problematik där. Att liksom vi har inte riktigt vinden med oss. Och det är väl samma sak här. Sen var det ju så, som precis som har konstaterats i tidningen också, om att Löfström tror ju på en politisk lösning och att det ska gå att hitta en politisk lösning. Och det må väl vara sant det. Man behöver ju inte utesluta det ena för det andra. Eller, utan man kan ju gå båda vägar så här långt för att bara säkerställa. Men för Ålands del så är det ju den här, det är ju en näringsskatt och det är ju en jätteviktig behörighet. Och det är ju liksom, kommunerna kan ju också sätta en skatt nu då på vindkraften som sådan. Och det här var ju förvisso, det var väl
en ettårig skatt.
Ettårig skatt, så, men vi vet ju också att skatter tenderar att bli fleråriga.
Ja.
Så att, men så det äventyrar ju hela modellen egentligen nog för hur behörigheterna är uppdelade mellan riket och Åland, som det så fint heter. Så att här finns det nog det finns en oro nog i grund och botten vart det här ska leda.
Det fanns ju en annan dimension i det, att den här windfallskatten som ju är ett EU-initiativ men nu valde ju Finland till skillnad från de flesta andra att införa en skatt då, istället för att sätta ett pristak på elen helt enkelt. Men den är ju tänkt att finansiera ett nytt elstöd. Och där är det ju högst oklart om Åland omfattas utav det.
Exakt.
Och det blir ju en extremt konstig situation om Åland omfattas av skatteuttag men inte utav stödet som skatteuttaget ska finansiera. Men
det händer ju lite nu och då.
Jo, men det blir, och där kommer ju då behörighetsfrågan liksom mer, tycker jag, i dagen än generellt. Så det är ju liksom, det kan vara en viktig fråga så där rent principiellt att ta ställning till, men rent konkret så i det här fallet, att har man egen behörighet om det, då kan man ju besluta det bara.
Så är det, och sen är det ju också, som jag ser det, att blir det här en finsk behörighet, så då fallerar ju nästan hela den här vindkraftssatsningen på Åland. Det är inte väldigt mycket vi kan få ut av den då. Till viss del kan vi få lite arrenden, arvoden och liknande. Men i övrigt så har Åland ingenting att vinna på att ha de här stora vindkraftsområdena på Åland. Det är klart att det finns andra möjligheter, men i det stora hela så blir det väldigt problematiskt.
Det hänger ju också naturligtvis på om den blir ett år eller inte.
Eller om den blir ett år eller flera år. Ja. Men att det blir lite så där, precis som du är inne då, på att blir Åland med dubbla svarta Petrar här då. Och det är inte omöjligt.
Nej, för om det blir ett elstöd i Finland till privathushållen, så kommer naturligtvis kraven att växa på att det ska bli ett sånt här på Åland också.
Ja.
Men om man då inte får ta del av finansieringen, då måste landskapsregeringen i alla fall finansiera det självt.
Nej, och det här blir ju det återigen då, att då blir ju självstyrelsen att tryckas undan också av ålänningarna själva, för då vill ålänningarna ta del av det här systemet som finns i Helsingfors och i Finland. Och så då blir det blir ju en problematik här. Alltså, systemen gör oss själva till ovänner, så att säga.
Vi får väl återkomma till hur det här slutar. Det kommer ju dröja några månader innan vi vet vad Högsta domstolen säger.
Ja, så är det. Och vi behöver ju inte, jag tror nog att det finns, det som jag ser, så tycker jag att det finns så pass mycket öppningar här ännu. Att det är komplext. Man vet inte riktigt hur man vill ha det. Det här är ändå finansministeriet som har kommit med i så här tidigt skede, att det finns många utgångar längs med vägen, så vi får hoppas att man lyckas föra den diskussionen mellan Mariehamn och Helsingfors, men också att man faktiskt går vidare med den här egna behörigheten.
Men det vore ju också rimligt på något sätt att hitta den politiska överenskommelsen. Nu verkar det ju inte så riktigt som att de har pratat med varandra mellan regeringarna om det, utan det är Mats Löfström som är liksom en brygga emellan, och det är väl bra att han tar det initiativet, men man kan ju tycka att regeringarna kanske borde ha hunnit prata med varandra vid det här laget.
Så Mats Löfström kom in i en ganska sent skede i det här också. Han visste väl inte ens att det var på gång, om jag inte missminner mig. Men i alla fall så var det väl så att det är ju finansministeriet som har haft lite hula-baloo här nu igen då, i vanlig ordning. Och korta ledtider och det ena och det andra, och har en press på sig nere från Bryssel också, till deras som försvart för deras agerande. Men jag tror att den politiska, också för att ta dem i försvar både i Helsingfors och i Mariehamn, så tror jag att man liksom inte hade riktigt man hängde inga med i svängarna. Det gick lite för snabbt den här gången.
Vi får väl hoppas på en politisk lösning på just den här frågan, men också att då den blir en viktig del av en kommande diskussioner kring en ny självstyrelselag. Mm. För det här är ju precis det som förhandlingarna hittills har strandat på, just de här behörighetsfrågorna. Vi har ju gått ifrån de där listorna som var aktuella med eventuella övertaganden av behörigheter och beskattningar och sånt och vidare, men till att nu bara definiera de behörigheter som faktiskt redan är fördelade. För nu är det ju, det känns ju som det är lite hela havet stormar i väldigt många av de här frågorna nu.
Hela tiden. Jag börjar skratta nästan, för det är lite, det är faktiskt ganska svårt att vara ålänning på det sättet för tillfället, för den här självstyrelsen naggas i kanten hela tiden. Och vi skulle verkligen behöva den där revisionen nu, så att man skulle få lite lugn och ro och få lite mer stadga
verkligen
i förhållandet också för alla inblandade.
I början av veckan så besöktes Åland av Ukrainas ambassadör Olga Dibrova. Hon talade inför lagtinget och kanske ännu viktigare träffade sina landsmän som är på flykt undan kriget här på Åland och har fått skydd här. Hon berömde mottagandet. Hon sa att många, eller alla hon pratade med, hade uppfattats som välkomna, vilket är ett väldigt fint betyg tycker jag till Åland. Och uttryckte en förhoppning både om ett gott resultat i kriget för Ukrainas del, men också om närmare kontakter mellan Åland och Ukraina. Hur viktigt är ett sånt här besök? Det kan ju ses som en PR-grej om man vill vara lite cynisk. Hur viktigt tycker du att det är att man får liksom kött och blod i Ukraina-frågan även på åländsk mark?
Jag tror att det är jätteviktigt, för vi börjar komma in i ett skede där vi har haft ett krig i snart ett år. Det är lätt att glömma att det är människor bakom bilderna, det är människor bakom allt elände som sker där. Och att då faktiskt få den här närheten genom att ambassadören är här och talar till det åländska folket genom lagting är ju extremt viktigt. Sen, samtidigt så är det ju så att det är väldigt många ukrainare på Åland numera. Det motsvarar en mindre åländsk kommun till antalet. Så man ser ju ukrainare när man rör sig på restauranger, kaféer, massage, vad det nu kan vara. Men så på det sättet så är det ju nära. Men samtidigt så där att Ukraina kommer att vara beroende av oss väldigt länge, inte Åland utan väst i stort såklart. Men och det krävs ju nog att det blir, ja, det får inte bli avhumaniserat på det sättet. Och jag tror att det är väldigt viktigt då att den ukrainska ambassadören kommer att säga, det där gör ni bra, tack för er hjälp, vi ser er. Det är otroligt viktigt i det fortsatta givande till det ukrainska folkets kamp för frihet.
Vår kollega Felix Kvarnström skriver också på ledarplats i Ålandstidningen om det här, och just det här att det kan behövas den här medvetenheten om Ukraina-krisen och liksom beredskapen för olika insatser under väldigt lång tid. För ju längre kriget pågår så skulle man ju kunna tänka sig att det liksom de som har flytt hit och som hittar nya rutter här också kanske tänker att de blir kvar här, även om det går att återvända till Ukraina. För jag menar, det, man rotar sig ju på nya ställen också. Och det där tror jag kanske börjar bli dags för en diskussion i det åländska samhället. Och jag menar inte diskussion som för eller emot, utan snarare kanske hur man förbereder sig för det långsiktiga stödet. Nu har det ju varit samhället har ju ansvar genom flyktingmottagande, men det har ju också varit väldigt många privata initiativ och tredje sektorn initiativ i det här med nödsändningar och insamlingar utav olika både pengar och saker som har skickats ner till Ukraina. Men precis som du säger, det finns ju alltid en risk för en viss trötthet i folks medvetande i sådana här frågor.
Det
är någonting som blir vardag. Hur absurt det än låter att krig där en supermakt hoppar på sin granne blir vardag. Men det blir ju det till slut. Men vi kan ju inte heller svika Ukraina på något sätt. Utan vi måste ju stå vid deras sida hela vägen.
Så är det. Och sen i slutändan också så handlar det ju faktiskt inte bara om Ukraina. Rysslands agerande hotar i hela Europa. Så vår hjälp till Ukraina är också en hjälp till oss själva. Och därför blir det extra angeläget att vi håller ut det här. För i Rysslands perspektiv, eller vi ska säga diktatorn Putins perspektiv, så är det ju mer att han hoppas ju på att Europa ska fallera på det sättet, att vi ska börja strida inbördes när högre räkningar kommer, att vi ska sluta ge. Och det får vi får aldrig ge efter.
Mm.
För det här handlar i slutändan om hur vi vill leva våra liv. Och vi vill leva i demokratiska öppna samhällen. Det vill inte Putin och hans gelikar.
Mm.
Och det är det de hotar i grund och botten. Och det måste vi stå upp för. Det här är, man brukar tala om generationernas vad man ska, stora kamp. Men just nu är det här vår generations stora kamp. Att faktiskt se till att Ukraina klarar den här krisen och sätter stopp vid gränserna. Vi har alldeles för ofta genom här världshistorien lärt oss vad som händer när man ger lillfingret till en diktator. Därför ska inte Ukraina ge bort några områden eller liknande. För det slutar bara på ett sätt. Det är en galen diktator vill ha mer. Jag behöver bara nämna Hitler och Tjeckoslovakien, så vet vi vad som händer där.
Nej, men så, precis så tycker jag också att det är. Och vi ser ju vi ser och har sett under de senaste åren en ganska skrämmande utveckling mot mer auktoritära krafter, både inom demokratier och att även diktaturer har blivit mer auktoritära och mer hårdföra mot liksom i sitt utövande av makt.
Mm.
Och jag tror precis som du att konflikten i Ukraina kan vara en sån här tipping point.
Mm.
Vinner Ukraina, då tror jag att demokratin kommer att vinna på många, många fler ställen än bara i Ukraina.
Så är det.
Går det åt andra hållet så är jag rädd för vart det slutar någonstans.
Ja, men om vi har en demokratiindex som går ner i världen, så vi är liksom på fel väg nu igen efter många år där det har gått rätt.
Mm.
Men jag ser det, det är förfärligt det som händer i Ukraina och det som nu händer där runt. Men samtidigt är det ju också så att det här är ett gyllene tillfälle för oss att Europa faktiskt komma närmare. Att klara den gröna omställningen och se till att Europa står på egna ben. För det hör vi ju inte. Och det är glädjande att se att västvärlden äntligen har vaknat och börjat plocka hem produktion.
Mm.
Att vi inte blir i händerna på diktaturer. Det är helt okej om vi har tillverkning i tredje världen och på andra ställen där det är demokratier eller där man ser en spirande demokratirörelse. Men som med Kina nu, att vi är väldigt beroende av Kina och importen bara ökar.
Mm.
I volym, i alla fall i pengavolym. Och att då liksom vara händerna på en auktoritär diktatur, kommunistisk, socialistisk diktatur. Det ska inte en västvärld vara.
Ja. På den positiva noten så tror jag vi får avrunda veckans ledarpodd.
Mm. Jo, jag kände att jag blev så engagerad här.
Ja, verkligen.
Saker man brinner för. Ja, det är bra det.
Nej, men det är så. Det är ju förmodligen vår generations stora fråga. Det är precis som du sa. Det är någonting som vi måste se är större än bara Ukraina.
Mm.
Och det är svårt att ta in, men vi måste fortsätta. Och det är glädjande att man ser i veckan att både Finland och Sverige har beslutat om nya försändelser med militär utrustning. Och lite mer avancerade vapensystem också inför den stora offensiv som alla förutspår att Ryssland ska sätta i verket här under våren.
Nej, men så är det. Och det är faktiskt att jag tänker, det finns ju röster där ute som säger att Ukraina borde ge bort mark och de skulle avträda sig och försöka möta Ryssland vid förhandlingsbordet. Gudrun Schyman är en sån.
Mm.
Men till sådana personer måste bara bli ett nej. Läs historia. Lär er av historien.
Mm.
Och förstå vad som händer när man ger vika.
Med de stora orden så sätter vi punkt för ledarpodden för den här veckan. Vi är naturligtvis tillbaka nästa lördag med ett nytt avsnitt. Då kommer vi till exempel att få ta upp nästa behandling av tilläggsbudget 4. Då. Och sen får vi se vart de andra frågorna tar vägen. Men tills dess så får vi tillönska er en riktigt, riktigt trevlig helg, en fin vecka och på återhörande nästa lördag.
Ansvarig utgivare för Ålandstidningens ledarpodd är Daniel Dahlén. Podden produceras av Jonas Blad.